Ja, Uppenbarelseboken 17 och 18, det var Babylons fall. I kapitel 16 så såg vi de sju sista plågorna. Och man kan säga att kapitel 15, egentligen kapitel 13 och slutet på kapitel 12 och slutet på kapitel 13, slutet på 14 och 15, 16, 17, 18, 19 och 20. Egentligen allt handlar om sista tiden och den här yttersta dagarna. Förstås finns det hela tiden en återblick tillbaka till historien så att man ser vad man är på väg till. Men speciellt de här sista kapitlerna handlar just om tiden strax före Jesus kommer tillbaka. Och därför är Uppenbarelseboken så relevant för oss som lever idag. Eftersom det handlar om vår tid. Så vi ska se nu vad som händer här efter att Babylon har fallit. Och folken har klagat över det här. I vers 19 så står det så här. Sedan hörde jag liksom en stark röst från en stor skara i himlen. Halleluja! Frälsningen och äran och makten tillhör vår Gud. För hans domar är sanna och rätta. Han har dömt den stora skökan som fördärvade jorden med sin otukt och straffat henne för sina tjänares blod. Än en gång sade de halleluja. Röken från henne stiger i evigheters evighet. Och de 24 äldste och de 4 varelserna föll ner och tillbad Gud som sitter på tronen och sade amen. Halleluja. Och från tronen kom en röst som sade prisa vår Gud. Alla hans tjänare, ni som vördar honom, både små och stora. Och jag hörde liksom rösten av en stor skara, som bruset av väldiga vatten och dånet av kraftig åska. Och de sade, halleluja, Herren vår Gud, den allsmäktige, är nu kung. Låt oss glädjas och jubla och ge honom äran, för lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Skinande, rent linne har de fått klä sig i. Linnet är de heligas rättfärdighet. Och ängeln sa det till mig, skriv, saliga är de som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Och han tillade, dessa Guds ord är sanna. Så här så får Johannes se en lovprisningsscen. Och var är den någonstans? Den är i himlen. Det är en stor skara som är i himlen. Och de har blivit räddade ur den här nöden. Och de tackar Gud, de säger hans domar är sanna och rätta. Så de ger Gud rätt för det här. Även om domarna kan tyckas hårda, så kom ihåg att även de syndfria varelserna, de säger att ja, men det här är ändå rättvist. Så vi ser också att det talas om, eller här har vi det här uttrycket halleluja. Som är ett hebreiskt uttryck som betyder lova Herren. Och det lovprisar de Gud med. De säger också, i vers 7 så är det väldigt intressant att det står att de ska glädja sig och jubla. Tror ni det finns glädje i himlen? Vet ni, om det inte finns glädje i himlen skulle det vara någon himmel. Jag tror inte det. Och glädje är en del utav den kristna religionen. Det är, jag skulle vilja säga på ett sätt, mycket kärnan i budskapet. I Romarbrevet, alltså, det handlar om hur blir vi lyckliga. Och hur blir vi lyckliga? Jo, det är genom att få Jesus i våra liv. Och att han fyller det tomrum som många andra. De söker lycka i andra saker. De söker det i njutningslystnad eller i själviska begär. Men det kommer inte ge oss den här lyckan. Den här glädjen och lyckan, den sanna glädjen och lyckan, är någonting som bara Gud kan ge oss. Och det är det som Gud vill ge oss. För han älskar oss. Han vill ge oss den här glädjen. Han ger oss inte bud och lagar och varningar för att han vill att vi ska må dåligt och inte vara glada. Han vill ge ett glädjefyllt liv till oss. Frågan är om vi litar på det. Ibland så litar vi mer på oss själva och tänker att jag vet nog vad som kommer göra mig lycklig. Och jag vill göra det trots att Gud har sagt det där. Men om vi kommer ihåg att Gud vill göra oss lyckliga, då behöver vi inte frukta för att lyda honom. Då skulle det vara vår glädje att lyda honom. För vi vet att han vill faktiskt göra oss lyckliga.
Evangelium betyder väldigt glada budskap.
Det är sant.
Så det eviga evangeliet är det evigt glada budskapet.
Det är Guds vilja. Och, ja, det här är verkligen en stor glädje. Låt oss glädjas och vara jubla. Ibland så kanske vi inte låter oss glädjas. Men vi får glädjas enligt Bibeln. Och jubla. Och ge honom äran. Vi ska inte glädja och jubla i självisk njutning. Men vi ska göra det till Guds ära. Och det är väldigt... ett otroligt argument också för kristendomen. Ja, vi läser sedan att lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo. Vem är hans brud? Församlingen. Och den här församlingen har gjort sig redo. Vad betyder det då? Det betyder att hon inte var redo förut. Här får vi den här tanken om att förbereda sig för Jesu ankomst. Han kommer för att hämta sin brud. Och vi behöver göra oss redo för den här tiden. Och hur gör vi oss redo enligt det här?
Vi måste få det här fina linnet, det tvärlighetens
brud. Just det. Och vem tror ni ger de här kläderna? Ja, i en bröllopsfest så var det så att när brudgummen skulle ha en fest så bjöd han in människor och de skickade bröllopskläder till gästerna som kanske var för fattiga för att köpa en. Och det sägs att de var de vita dräkter som de gav ut. Men sen finns det de som inte kanske ville klä sig i det här och de var inte välkomna in på bröllopsfesten. Jesus berättade en liknelse om det här. Men det var brudgummen som hade ansvaret för att se till att gästerna fick det här. Men sen var det ju förstås gästernas eget ansvar om de skulle ta på sig det eller inte. Och här så ser vi samma sak i evangeliet. Att nu har lammets bröllop kommit och har vi tagit på oss bröllopskläderna? Har vi tagit på oss Jesus rättfärdighet som han vill ge till oss? Eller har vi förkastat den? Det kommer att, jag vet inte om ni har någon annan översättning om vad det här linnet representerar. Linnet är de heligas rättfärdighet. Är det någon annan som har någon annan översättning?
Linnet dyget.
Aha.
Jo, det är de heligas rättfärdiga gärningar.
Rättfärdiga gärningar, det är en intressant tolkning. Ja. Så de rätt, det här handlar om inte bara en tillräknad rättfärdighet, men det handlar om en rättfärdighet som sträcker sig in i ens gärningar. Alltså det är en karaktärsmässig rättfärdighet. Det är alltså, om vi tänker oss skillnaden mellan rättfärdiggörelsen och helgelsen är den att rättfärdiggörelsen, den förklarar oss rättfärdiga. Det är när vi tar emot de här bröllopskläderna på ett sätt. Men och då förklaras vi rättfärdiga. Men sen har vi också en annan aspekt i det här. Och det är att när vi har förklarat det rättfärdiga, så karaktärsmässigt sett så är vi ju inte rättfärdiga. Eller hur? Eftersom vi har fortfarande karaktärsbrister. Så de är inte fläckfria, de kläderna. Men Jesus täcker oss med sin rättfärdighet. Så att vi kan få utrymmet att tvätta våra kläder i lammets blod. Så att de blir rena. Och de är redo. Och att vi kan vara rättfärdiga. Inte bara förklarade rättfärdiga. Utan också vara rättfärdiga i vår karaktär. Och det är det jag tänker att dessa personer har gjort sig redo. De har förberett sig i den bemärkelsen också.
Ja. Svenska ordet är ganska intressant. Rättfärdiggöra. Att färdig på gammal svenska är skicklig. Eller i stånd att. Så att rätt, i stånd att göra det som är rätt. Ja, det betyder att rättfärdiggöras.
Färdiga står inför rätta, då är man oskyldig.
Ja, så det har två betydelser, men på svenska den här helgelsen kanske mer betonad.
Mm. Ja, på ett sätt. Alltså jag tror att rättfärdigheten
är
någon
tro. Det är rätt som du säger.
Ja, men det är sant. Och jag tror att betoningen här i alla fall ligger på helgelse, för de har gjort sig redo. De har liksom förberett sig inför det här. Så det är en aspekt i det, och det tittar vi på när vi tittar på det här med nådens dörr som stängs. Om vi har synder i våran karaktär när Jesus stänger, går ut ifrån helgedomen, så finns det ingen möjlighet för oss att säga, ja Jesus, ja, nu ångrar jag min den här synden. Då är det för sent. Och därför finns det en förberedelseprocess nu, medans nåden finns tillgänglig och erbjuds oss, så behöver vi komma till Jesus och låta honom rena oss från all orättfärdighet. Ja, och det skulle ge oss glädje. Det är inte något tungt och någonting jobbigt, det är någonting glädjefullt. Saliga är de som är bjudna till lammets bröllopsmåltid.
Överlyckliga.
Ja. Ja, det är bra ord, överlyckliga. Dessa Guds ord är sanna. Lammets bröllopsmåltid. Ja, vi ska inte gå in på det speciellt mycket mer. Men det har att göra med domen också. När Jesus får sitt folk. Vilka som räknas som hans. Men i vers 10 så läser vi det här då. Jag föll då ner för hans fötter för att tillbe honom. Men han sa det till mig, gör inte så. Jag är bara en medtjänare till dig och dina bröder som har Jesu vittnesbörd. Gud skall du tillbe. Jesu vittnesbörd är profetians ande. Vi tittade på Jesu vittnesbörd förut i Uppenbarelseboken 12:17, så stod det att Guds folk hade Jesu vittnesbörd. Här ser vi att det är profetians ande, eller den profetiska gåvan, som faktiskt är Jesu vittnesbörd. Det är Jesus personligen som vittnar genom sanna profeter. Och det skulle alltså finnas en profet också bland den här sista kvarlevan. Och det förstår vi också ifrån den här versen. Och jag tror att vi har sett det i speciellt Elamites verksamhet. Hur adventkyrkan har välsignats med den profetiska gåvan. Och den profetiska gåvan är Jesus vittnesbörd. Om vi har testat en profet och vi ser att profetens ord stämmer överens med Bibeln, då kan vi också lita på att det som den här profeten säger, det är i den bemärkelsen lika inspirerat som Bibeln. Bibelns profeter. För jag tror inte Gud inspirerar en profet mer och en annan profet mindre. Utan antingen är de profeter och då är deras ord lika inspirerade som de andra profeterna. På ett sätt så är Bibeln står den över, eftersom att man måste testa alla nya profeter med Bibeln. Så i den bemärkelsen står Bibeln över de nyare profeterna. Men graden av inspiration är fortfarande precis samma.
Jag tror att det här, i alla tider har varit på det viset att Jesu vittnesbörd är profetians ande. Och inte endast under den här sista tiden.
Nej.
Och det är samma profetians ande som har talat genom alla sanna gudsprofeter, genom alla tider.
Verkligen. Och det står faktiskt i 1 Petrus 1 till exempel. Det står att i vers 10 i kapitel 1. 1 Petrus kapitel 1, vers 10 och framåt. Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. De som profeterade om den nåd som ni skulle få. De försökte förstå vem eller vilken tid Kristi ande i dem syftade på när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. Så vems ande var det som verkade genom forntidens profeter? Det var Kristi ande, Jesu vittnesbörd. Ja, så det är helt rätt vad du säger, Arne. Majvor, du hade något? Fråga? Nej, inte. Okej. Okay. Ja. Så Johannes, det är intressant också. Johannes har Jesu vittnesbörd i kapitel 22 och vers 8 och 9. Så säger ängeln igen så här. Eller Johannes säger: jag, Johannes, är den som har hört och sett detta. Och när jag hade hört och sett det föll jag ner för att tillbe framför fötterna på ängeln som hade visat detta för mig. Men han sa det till mig: gör inte så, jag är bara en medtjänare till dig och dina bröder, profeterna, och till dem som håller fast vid orden i denna bok. Johannes bröder är profeterna här. I Uppenbarelseboken 19 och 10 så stod det att det är Johannes bröder som har Jesu vittnesbörd. Så här ser vi att det är profeterna, inte bara Ellen White, men alla profeter i alla tider har haft Kristi ande och har vittnat om Jesus. Jesus säger i Johannes 5:39 att ni forskar i skrifterna för att ni tror att ni ska ha evigt liv i dem, men dessa är de som vittnar om mig, säger han. Hela skriften vittnar om Jesus. Men i Uppenbarelseboken 12:17 så står det att just den här församlingen skulle ha den profetiska gåvan. Och därför blir det ett kännetecken på Guds församling i yttersta tiden. Nå, låt oss titta på vad som händer därnäst. Vers 11. Jag såg himlen öppen och se en vit häst, och han som satt på den heter Trofast och Sann. Han dömer och strider i rättfärdighet. Hans ögon var som eldslågor, och på sitt huvud bar han många kronor. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom han själv, och han var klädd i en mantel som var doppad i blod, och hans namn är Guds ord. De himmelska herrarna följer honom på vita hästar, och de var klädda i vitt rent linne. Ur hans mun kom ett skarpt svärd som han ska slå folken med, och han ska styra dem med järnspira, och han trampar Guds den allsmäktige stränga vredes vinpress. Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet, kungarnas kung och herrarnas herre. Och jag såg en ängel som stod i solen och ropade med stark röst till alla fåglar som flög uppe på himlen: kom och samlas till Guds stora måltid. Så ska ni få äta kött av kungar och befälhavare och mäktiga män, kött av hästar och deras ryttare, kött av alla människor, fria och slavar, små och stora. Innan vi läser vidare här, låt oss titta på den här ryttaren först. Vem är det? Är det någon tvekan i era sinnen om vem det handlar om? Nej. Det är Jesus Kristus som kommer. Och han kommer på den här vita hästen och himmelens herrar följer honom. Ibland så ser vi bilder på när Jesus kommer. Han kommer på ett moln, eller hur står det? Han kommer med molnen. Och han sitter på ett moln. Men frågan är, sitter han på själva molnet eller sitter han på en häst på molnet? Det har jag undrat. Jag tror att det här är den verkliga bilden egentligen. Jesus kommer på en häst på molnen tillsammans med himmelens änglar. Nu vet jag inte om det här förstås kan vara en bild på arméerna som kommer förstås. Men det är en intressant tanke. Jag vet inte om var det står i Bibeln att han just... att han skulle sitta på en tron eller någonting när han kommer tillbaka. Han eller att han står upp.
Han har ingen
kärare. Nej, den där är inte så rätt heller.
Men jag tänker mig att liksom hästen i sigillen symboliserar bara... det är inte en bokstav det är inte en bokstav häst, utan det är en symbol för strid. Och i det fallet i sigillen så är det ju andlig strid, mission, som symboliseras. Hästen är vit. Så jag undrar nog om det är inte den här hästen också är en symbol på att Jesus kommer för att fullständigt då rädda sitt folk och förgöra fienden.
Jo, det är ju klart att det representerar det. Men bara för att det är en symbol i det betyder inte att det inte kan vara en verklighet också.
Men finns det hästar i
det? Vad var det som Elisa togs upp i?
Det var änglar.
Ja.
Det var änglar.
Men det står ju att det var... Och vad var det Elisa såg? Eller Elia, var det Elisa som såg runt omkring? Vagnar och hästar.
Ja.
Nej.
Men han kan ha sett en symbolisk syn.
Han kan det, men frågan är då, finns det något annat som talar emot att han inte skulle sitta på en häst?
Jag vet inte om det finns hästar, alltså ja, gud, jag har hästar i himlen. Jag har svårt att tänka med det.
Finns det inte lejon?
Kanske Lisa skulle ta emot med henne.
Finns det inte lejon och oxar och i himlen?
På den nya jorden.
Ja. Man kan spekulera i det, men jag har i alla fall fått tänka om lite om det här. För jag tänkte förut att Jesus på något sätt sitter på det här molnet. Men i mina studier också i Stora striden så skriver hon, det verkar som hon skriver bokstavligen att han kommer ridande tillbaka. Så jag är öppen för att överbevisa som jag har fel, men jag tänker inte göra en poäng av det. Jesus kommer tillbaka, det är huvudpoängen. Oavsett om man sitter på en häst eller på ett moln. Men här är det är i alla fall bokstavligt att Jesus kommer bokstavligen tillbaka. Han har bokstavligen himmelens härar som följer honom. Och han leder dessa härar. Och hans namn är Guds ord. Ur hans mun kommer ett skarpt tvegat svärd. Förstås är det här hans ord som kommer att förgöra de orättfärdiga. I vers 17. Om jag får säga det så här. Vers 11 till 21 beskriver Armageddon. Armageddon, om ni har hört det som vi pratade om. Det här är den sista stora striden mellan Kristus och Satan. Satan och alla hans arméer är sammansvurna. Nu ska de kriga mot de rättfärdiga. Och nu kommer Jesus och han besegrar dem. I vers 19 så står det: jag såg vilddjuret och jordens kungar och deras härar samlade till strid mot ryttaren på hästen och mot hans här. Och vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten som hade gjort tecken inför vilddjuret. Och därigenom förlett dem som tagit emot vilddjurets märke och tillbett dess bild. Båda kastades levande i eldsjön som brinner av svavel. De andra dödades med svärdet som gick ut ur ryttarens mun och alla fåglarna åt sig mätta av deras kött. Så här vinner Jesus striden. Och de som har samlats för att strida mot Kristus, de kommer inte att vinna. Och hade du någon kommentar, Nils Magnus?
Nej, det var det. I 14 kapitlet står det. Jag fick se en vitskyn så att...
Jo, precis. Så frågan är, sitter han på hästen på skyn eller sitter han direkt på skyn? Vi kan lämna det. Uppenbarelseboken kapitel 20, låt oss titta på det. En snabb överblick av de här 1000 åren. Vad är klockan förresten? Vad sa du?
23 minuter kvar.
23 minuter, ja. Ja, bra. Ska vi hinna med lite frågor också kanske. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen.
Ursäkta.
Över dem.
Vi skulle bara fråga, vet du, ibland är måltiden så där kvart över ett eller ett. Så bara så att vi vet.
Ja, ett är bra.
Ett, ni slutar. Okay. Ursäkta.
Ingen fara. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt, utan de ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i 1000 år. Så hur många uppståndelser finns det? Två. Det måste finnas två eftersom det finns den första. Och vilken vill vi vara med i? Vill vi vara saliga och heliga? Okej, okay, då vill vi vara med i den första uppståndelsen. Johannes säger också att det finns två uppståndelser. En för de rättfärdiga, en för de orättfärdiga. När sker den första? Jo, när Jesus kommer tillbaka. Första Thessalonikerbrevet, när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun. Då ska Herren själv stiga ner från himlen och först ska de som dött i Kristus Jesus uppstå. Här har vi den första uppståndelsen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Den första uppståndelsen läser vi också om i Uppenbarelseboken 20. Jag såg troner och de som satte sig på dem fick rätt att döma. Och jag såg själarna av dem som halshuggits för Jesu vittnesbörd och Guds ord. De som inte tillbett odjuret och dess bild och inte tagit emot märket på sin panna eller sin hand. De fick liv igen och var kungar med Kristus i 1000 år. Så här får de liv. Det här är väl den första uppståndelsen. Och de regerar med Kristus i 1000 år. Sen står det att de andra döda, vilka är de andra döda då? Måste vara de orättfärdiga. Som inte fick liv igen förrän de 1000 åren hade gått. Så du har den första uppståndelsen. Sen har du 1000 år. Och därefter så har vi den andra uppståndelsen. Och var förs de rättfärdiga? Jo, de förs till himlen. Första Thessalonikerbrevet 4:17. Därefter ska vi som lever och är kvar rikas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Så de förs upp till rymden och möter Herren där. Och sedan så kommer de att föras till himlen. Jesus sa det i Johannes evangeliet 14. Jag går bort för att bereda plats åt er. Om jag än går och bereder plats åt er ska jag komma tillbaka och ta er till mig. För att ni ska vara där jag är. Han kommer för att hämta sitt folk. För att föra dem till himlen. Och det gör han när han kommer tillbaka. Så, de rättfärdiga först i himlen. Vad händer med de ogudaktiga? Jo, vi har sett det redan i Uppenbarelseboken 19. Att de dödades utav ryttarens svärd. Alla de ogudaktiga dör när Jesus kommer tillbaka. Som vi läste om här. Så, en överblick. Ja, missade du något? Ja, det var bara några extra texter som vi inte behöver titta på. Du kan få dem sen. Så här har vi de rättfärdiga och de orättfärdiga. De rättfärdiga döda, de orättfärdiga döda. Sedan kommer Jesus tillbaka. Skiljer agnarna från vetet, fåren från getterna. De rättfärdiga uppstår. Och de förs i sina förhärligade kroppar upp till himlen. De orättfärdiga dör. Och de ligger döda, hur länge då? 1000 år. Och därefter så uppstår de i den andra uppståndelsen. Då kan vi undra, vad händer under de 1000 åren här på jorden? Uppenbarelseboken 20, vers 1-3 ger oss svaret. Jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamle ormen som är djävulen och Satan, och band honom för 1000 år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden och stängde och förseglade den över honom för att han inte mer skulle förleda folken förrän de 1000 åren nått sitt slut. Därefter ska han släppas lös för en kort tid. Så Satan är bunden under de här 1000 åren. Och han kan inte förleda någon. Varför inte?
Det finns inga levande.
Det finns inga levande människor att bedra. De döda är döda. De rättfärdiga är i himlen. Bibeln berättar om en tid när det inte finns någon människa på jorden. Vi behöver inte läsa allt det här, men i Jeremia 4 så står det. Klart och tydligt att det finns ingen människa och städerna är ödelagda. För Guds brinnande vrede. I Jeremia 25 så står det att de orättfärdiga ligger slagna. Och ingen kommer att begrava dem. Förlåt, det var Jeremia 25. I Jesaja 24 så står det också om den här tiden. Det står att Herren tömmer jorden och ödelägger den. Han omvälver dess yta och skingrar dess invånare. Av vers 3 så står det, jorden blir helt ödelagd och fullständigt utplundrad för Herren har talat detta ord. Så det kommer en tid när jorden är öde. Och det måste ske efter Jesu återkomst när Satan är bunden här på jorden. Så jorden är öde, Satan är bunden. De rättfärdiga dömer i himlen. Ni får ursäkta att det går lite snabbt här, men jag förutsätter att vi har hört det här säkert tidigare någon gång. I första Korinthierbrevet 6 så står det att vet ni inte att de heliga ska döma världen? Om nu världen ska dömas av er, duger ni då inte till att döma i de minsta mål? Vet ni inte att vi ska döma änglar? Ska ni då inte kunna döma i vardagliga ting? Så här har vi domen där hela världen kommer att dömas. Men vi har ju redan tittat på att domen ägde rum innan Jesu återkomst, eller hur? Så vad är det här för en dom? I psalm 141 så står det någonting mycket intressant. Förlåt, 149 menar jag. Psalm 149. Så står de här som sjunger den nya sången. Halleluja, sjung till Herren en ny sång. Hans lov i de trognas församlingar. Israel ska glädja sig över sin skapare. Sions barn jublar över sin kung. De ska prisa hans namn med dans. Sjunga hans lov med tamburin och harpa. För Herren gläds över sitt folk. Han smyckar de ödmjuka med frälsning. Det sker när han kommer tillbaka. Sen står det, de trogna ska jubla i härlighet och sjunga av glädje på sin bädd. De ska ha Guds lov i sin mun och ett tvegat svärd i sin hand. För att hämnas på hedna folken och straffa folken. För att binda deras kungar med kedjor och deras stormän med bojor av järn. För att verkställa den dom som står skriven. Den blir en ära för alla hans trogna. Halleluja. Sista versen här tycker jag är väldigt intressant. För det står att de ska verkställa den dom som står skriven. Det är redan beslutat vem som är rättfärdig och vem som inte är rättfärdig. Men de rättfärdiga, de kommer vara som en jury i det här. Att de kommer kunna titta på domen och se, är den rättvis eller inte? Men vi kommer ha frågor, vi kommer undra. Varför är inte den här personen där? Varför är den där personen här? Och då kommer vi att få svar. Himmelens böcker kommer att öppnas. Alla gärningar kommer att visas för de ogudaktiga. Och de ogudaktiga kommer att få det straff som de förtjänar. Och vi själva kommer att vara en del i att säga, ja, det här är en rättvis dom. Och det är en underbar tanke att Gud låter oss titta in i böckerna. Han vill verkligen spela med öppna kort. Han vill visa för universum att hans domar är rättvisa. Och det är därför jag tror att de rättfärdiga kan säga som de gör. Sanna och rättfärdiga är dina domar. För de har varit en del i det här. De har tittat. Ja, alla böcker stämmer. Det här är rätt. Gud har gjort allt han har kunnat för att rädda den här personen. Och de har endast av sitt eget valt att inte följa Kristus. Och då kan vi säga, som de säger här, halleluja i slutet. Inte för att vi tycker om att de ska dö, men vi förstår Guds rättvisa i det här. Slutet utav de 1000 åren så kommer Jesus en tredje gång. Jesus tredje ankomst, har ni hört om den?
Va? Jag tänkte på det.
Ja, det är hans tredje ankomst till jorden. Det är efter de 1000 åren och det står om den i Zakaria kapitel 14. På den dagen ska han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem österut. Och Oljeberget ska delas mitt i tu från öster till väster till en mycket stor dal. Genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder. Där så bildas en jättestor platå eller en jättestor plattform kan man säga. Och där kommer den himmelska staden att landa. I Uppenbarelseboken kapitel 21 så står det att i vers 2, jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen. Från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Så staden kommer ner på jorden i slutet av de 1000 åren. Och i Uppenbarelseboken 20, vers 7-9 så står det, när de 1000 åren har nått sitt slut, ska Satan släppas ut ur sitt fängelse. Han ska gå ut och förleda folken vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden, och deras antal är som sanden i havet. Det här är en sorglig vers, för den visar att de ogudaktiga är många. Bred är den väg som leder till fördärvet, medan smal är den väg som leder till livet. Vers 9 så står det, de drog upp över hela jordens vidd och omringade de heligas läger och den älskade staden. Men eld kom ner från himlen och förtärde dem. Vi skulle kunna titta på den här striden också i Hesekiel 38, men vi hinner inte gå in på det. Där så ser vi det här Gog från Magogs land som samlar alla arméer till strid emot Jerusalem. Och det tror jag uppfylls just i den här tiden. Så efter de 1000 åren så uppstår de ogudaktiga. Den nya Jerusalem kommer ner. De ogudaktiga omringar staden och försöker att inta den nya Jerusalem. Och då kommer eld ner och förtär dem. Här så får de sin slutliga dom. Här är, om du så vill kalla det, helvetets eld. Alltså de ogeraktiga straff. Där de kommer att brännas. Vi läser i vers 13 också. Havet gav igen de döda som fanns i det. Det här är den andra uppståndelsen. Och döden och helvetet, eller döden och dödsriket rättare sagt. Hades är grundordet. Gav igen de döda som fanns i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Och döden och dödsriket kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. I Hesekiel 38 så står det att jag ska gå till doms med honom. Med pest och blod, slagregn och hagelstenar, eld och svavel ska jag låta regna över honom och hans härar. Och över de många folk som följer honom. Jag tror att det talas om Satan här. Och då uppfylls det här då. Att de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld. Och förvaras till den dag då de ogudaktiga ska dömas och bli fördömda. Helvetet äger inte rum just nu i någon underjordisk håla. Utan det är först här efter de 1000 åren som det kommer att brinna. Och då så kommer det att brinna, men det kommer att brinna upp. Det kommer att bli till aska. Se, dagen kommer, säger Malaki. Den brinner som en ugn, då ska alla högmodiga och alla som handlar ogudaktigt vara som halm. Dagen kommer, ska bränna upp dem, säger Herren Sebaot. Den ska lämna kvar varken rot eller kvist. Roten är Satan, kvisterna är hans efterföljare. Ni ska trampa ner de ogudaktiga, ty de ska vara som stoft under era fötter på den dag då jag utför mitt verk, säger Herren Sebaot. Alltså som aska kommer det att bli. Ännu en liten tid och den ogudaktige finns sig mer. När du ser efter hans plats är han borta. Men de ogudaktiga ska gå förlorade. Herrens fiender försvinner som ängarnas prakt. De försvinner som rök. Jag sökte efter honom, säger salmisten, men fann honom inte. Bibeln är tydlig att syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Syndens lön är inte evigt liv i plåga. Utan syndens lön är döden. Till och med Satan själv kommer vid en tillfälle att inte mer finnas till. Hesekiel 28 säger att jag gjorde dig till aska på marken inför alla som såg dig. Alla som kände dig bland folken häpnade över dig. Du fick ett fasansfullt slut och du ska inte mer finnas till. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son. För att den som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ingen behöver göra det. Jesus tog det här straffet. För alla de som går under. De hade inte behövt ta det här på sig. Men för Jesus hade tagit den andra döden på korset. Det var den andra döden han dog. Han dog egentligen inte den första döden endast på korset, utan han dog den straffet för synden som är den andra döden. Och de som vi läste i breven till församlingarna, de som omvänder sig kommer inte att drabbas av den andra döden. Tack vare det som Jesus har gjort. Varför uppväcks de? För att sen förgöras. Faktum är, jag tror att allihopa kommer att erkänna, eller kommer att förstå varför de har gått under. I Filipperbrevet så står det att alla knän ska böjas inför Jesus. Det står på många ställen i Bibeln. Alla tungor ska bekänna Jesus. Det är inte för att alla kommer att omvända sig, men för att alla kommer att erkänna Guds rättvisa. Så först i den undersökande domen, innan Jesus kommer, då är det änglarna som ser där i böckerna. Och de ser, aha, Gud är rättfärdig i sin att döma. Sen under de 1000 åren så har vi de rättfärdiga. Och de ser, ja, Gud är rättfärdig. Och sedan efter de 1000 åren så kommer de ogudaktiga också att förstå det. Och de kommer att falla ner, inte för att de ångrar sig, men för att de erkänner att de är tagna på bar gärning. De erkänner att, ja, jag kan inte göra något annat än att erkänna att det är sant. Jag höll på att leta lägenhet i Göteborg för ett tag sedan, och det var en person som sa att ja, jag har en lägenhet, skicka en disposition till mig på 3500 eller vad det nu var, så får ni lägenheten, men du måste skicka den nu. Okej. Okay. Vi ville inte göra det än, vi ville träffa personen först. Så vi åkte upp dit utan att hon visste om det. Vi sa till henne, ja, vi vill komma och träffa dig. Och sen sa hon, okej, ni kan komma och träffa mig då. Så vi åkte upp, fast vi åkte en timme före. Och vi gick till den här fastigheten, till adressen som hon hade gett oss. Vi knackade på och vi fick inte något svar, för det var så. Hon hade sagt att tyvärr så kan ni inte titta på lägenheten, för de som bor där har blivit utkastade och de är arga på mig. Och det var en stor berättelse om varför det inte gick. Hur som helst, vi åkte dit och försökte knacka på, men vi kom inte in. Och sen hittade vi en granne som gick ut på från en annan trappuppgång. Och vi frågade henne om hon visste vem som ägde fastigheterna här. Och då berättade hon det för oss. Så vi ringde till den här fastighetsägaren. Och fastighetsägaren frågade vem det var som hade försökt det här. Och hon sa, ja, den personen är en lurendrejare. Gör ingenting, ge inga pengar till den här personen. Så hon hade försökt lura till sig de här pengarna. Så vi visste om det här då. Men hon visste inte om att vi visste om det. Så hon ringde sen och sa, ja, okej, ja, kan vi komma och träffas? Och vi kan träffas där och där. Och jag berättade då för henne att ja, vi har pratat med fastighetsägaren. Och vi har fått reda på att du har inte rätt att göra det här. Och det som du har gjort mot oss är förkastligt. Och hon sa då så här att jag visste att ni skulle komma på mig. Ja, men det är socialens fel att jag gör så här. Och det, hon erkände det där och då. Och sa att vad ska du göra? Kommer du anmäla mig till polisen eller inte? Och jag sa att det är någonting som jag behöver göra. Och hon sa att hon var liksom, försökte göra allting, för hon var rädd för konsekvenserna av hennes brott. Men hon ångrade sig inte i den bemärkelsen. Utan hon skyllde ifrån sig och sa, det är statens fel, det är den här personens fel att jag försöker lura människor på pengar. Och så kommer det vara även för de här rättfärdiga. Visst, hon erkände, jag har gjort fel. Men det är inte för att det är en sann ånger, utan det är för att man är rädd för konsekvenserna utav ens brott. Och så är det i sista tiden här. De kommer att erkänna att Jesus är rättfärdig, för att de kan inte komma runt det. Men det är inte en sann ånger. Därefter så skapar Jesus en ny himmel och en ny jord. Och ni kan läsa om den i Uppenbarelseboken 21. Som vi inte hinner gå in på. Men den är otroligt spännande att läsa. Det är en väldigt stor stad. Jag tror det är 12 000 stadier på varje sida.
Kanske som antingen som från Helsingfors till Göteborg, Fyrkant eller också är det som Indien.
Ja.
Det beror på hur man vet.
Mm-hmm. Ja, det beror på. Men jag tänker att det är 12 000 stadier på varje del. I så fall är den
500
ungefär
kilometer uppåt och 500
kilometer. Ja, och ja, fast det är egentligen 2000 kilometer, de här 12 000 stadier.
Ja.
Ja. Det finns väl lite olika uppfattningar om det, men oavsett så kommer den vara väldigt stor i alla fall. Och den är lika hög som den är bred och som den är lång. Så det finns plats i himlen, det behöver vi inte oroa oss för. Och den kommer att landa här på den här slätten. Och vi kommer att få äta av livets träd igen. Bibeln säger, saliga är de ödmjuka, de ska ärva jorden. Nu kommer jorden att bli igen det här nya paradiset. Det kommer att återställas igen. Och på den tonen så kan vi avsluta de här uppenbarelsebokskursen. Vi har ett hopp att se fram emot. Och det här hoppet finns i uppenbarelseboken. Även om det är mycket mörker och dysterhet inemellan, så finns det ett ljust slut. Ett lyckligt slut. Och det tycker vi om, eller hur? Tycker om lyckliga slut. Och det finner vi i Uppenbarelseboken. Och jag vill vara en del av det här lyckliga slutet. Och hur är det med dig? Önskar du vara en del? Ska vi be att Gud ska hjälpa oss. Far i himlen, vi vill överlåta oss till dig. Vi vill omvända oss, vi vill vara ödmjuka, Herre, för att vi ska kunna få del av det rike som du har förberett. Och Herre, vi ber att du ska förlåta oss för våra synder och våra brister. Vi ber att du ska rena våra karaktärer ifrån allt orätt, så att vi kan vara redo när du kommer tillbaka. Och Herre, vi ber att vi ska kunna förkunna det budskap som du har kallat oss till på ett ivrigt och inspirerande sätt. Fyll oss med din ande så att vi kan nå världen med det ljus som du vill ge dem. Och vi ber om din fortsatta ledning för oss alla här. I Jesu namn. Amen.